Vi ska slå upp andra Mosebok 34.
Exodus 34.
Andra Mosebok 34.
Exodus 34.
Och vers 21.
Verse 21.
Fram till vers 24.
Verse 24.
Och vi läser rakt av. Sex dagar ska du arbeta, men på sjunde dagen ska du vila. Också under plöjningstiden och skördetiden ska du ha vilodag.
Six days you shall work, but on the seventh day you shall rest. In plowing time and in harvest you shall rest.
Du ska fira veckohögtiden när du skördar det första vetet och bärningshögtiden vid årets slut.
And you shall observe the feast of weeks or the first fruits of wheat harvest. And the feast of ingathering at the year's end.
Tre gånger om året ska alla dina män träda fram inför din Herre, Israels Gud.
Three times in the year, all your men shall appear before the Lord God of Israel.
Sen lyssna noga i vers 24.
And listen closely to verse 24.
Till jag ska driva undan folk för dig och utvidga ditt område. Ingen ska stå efter ditt land när du tre gånger om året drar upp för att träda fram inför Herren, Herrens, din Guds ansikte.
For I will cast out the nations before you and enlarge your borders. Neither will any man covet your land when you go out to appear before the Lord your God three times in the year.
Och vi kan läsa också bara Matteus 6:33.
And also Matthew 6:33.
Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.
But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you.
Det är en vers som vi har läst och hört många gånger.
And we've read and heard this verse many times.
Men ändå har vi svårt att ta till oss den.
And yet it's difficult to take it.
Take it to heart.
Take it to
jag tänkte på ibland när man predikar.
Sometimes when you're preaching.
I synnerhet i en liten församling.
Especially in a small church.
Så sitter människor där.
People are sitting there.
Och så säger, han predikar om mig.
And they think, well, he's preaching about me.
Han talar om precis min situation.
It's exactly my situation.
Och låt mig bara säga.
But let me tell you this.
Att jag vet inte hur den helige ande leder och talar till våra hjärtan.
I don't know how the Holy Spirit is leading and he's speaking to our hearts.
Men det är meningen att han ska tala till oss.
But the idea is that he's speaking, that he will speak to our hearts.
Men om det är så att någon känner sig träffad.
But if you feel that I'm talking about you.
Så tro inte att det är liksom utstuderat, planerat.
It's nothing that I have planned.
Men i ett samtal med någon.
But when you speak to someone.
Eller jag hade ett samtal med någon.
I spoke to someone.
Och det är ingen här.
And there's no one here.
Men i det här samtalet, ett själavårdssamtal.
But in this counseling session.
Så var det en situation.
There was a situation.
Och vi samtalade om detta.
And we spoke about it.
Och vi kom fram till olika saker.
And we decided upon different things.
Och helt plötsligt så tror jag att vi har kommit till en plats där vi kan gå vidare, så att säga.
And I think we come to a place where we can continue.
Men helt plötsligt så märker jag efter ett tag att den här personen är inte beredd att lämna detta.
And then I noticed that the person is not willing to leave this.
Utan är istället beredd att gå in i samma sak.
But wants to do the same thing.
Som egentligen hade orsakat problemet från början.
That had caused the problem from the very beginning.
Och jag menar, vi känner ju till det här.
We know about it.
Vi vet vad som är rätt.
We know what is right.
Men ändå gör vi fel.
And yet we do the wrong thing.
Det är vad Paulus skriver om i Romarbrevet 7.
And that's what Paul says in Romans 7.
Vad jag vill göra.
What I want to do.
Det gör jag inte.
I don't do.
Det jag inte vill göra.
What I don't want to do.
Det gör jag.
I do.
Vi har ett kött.
We have a flesh.
Men vi har också Guds ande boende i oss.
But we also have the spirit of God living in us.
Och i Galaterbrevet 5:17.
And in Galatians 5:17.
Står det att köttet och anden står i strid med varandra.
This is that the spirit and the flesh are at war with each other.
Och jag tänkte på hur den rike unge mannen kom till Jesus.
And I thought of the rich young man when he came to Jesus.
I Matteus 19.
In Matthew 19.
16-30.
16-30.
Han var rik och han var ung.
He was rich and he was young.
Och han var en på något sätt en styrande person.
And he was some kind of ruler.
Och han kom till Jesus.
And he came to Jesus.
Full av bra självförtroende.
And he was full of self-confidence.
Jesus, vad ska jag göra för att få evigt liv?
Jesus, what must I do to have eternal life?
Och Jesus började ställa en del frågor.
And then Jesus started asking a few questions.
Och han pratade om olika buden.
He talked about the different commandments.
Alltså, jo då, jag har hållit dem här.
And he said, yes, I've kept the
absolut.
Commandments.
Absolut. Och han väntade nästan på att Jesus skulle ge honom ytterligare något bud.
And then he almost sort of expected Jesus to give him some more commandments.
Och ni vet hur det är när man är ung och stark.
You know what it's like when you're young and you're strong.
Jag klarar en liten börda till.
I can take on a little more burden.
Ge mig en lag till.
Just give me another law.
Ge mig en regel till.
Just give me another rule.
Ge mig någonting mera.
Give me something more.
Så ska jag visa att jag kan bära det också.
And I will show you that I can take this as well.
Men Jesus ställde allting på sin spets.
But Jesus just he just focused on this.
Det var någonting som den här unge mannen hade missat.
That this man, he had this young man, he had missed out on something.
Det var någonting.
There was something.
Som han på något sätt inte hade gett upp.
He hadn't given up.
Så Jesus säger till honom, sälj allt du har och gå och ge det till de fattiga.
So Jesus says that just sell everything and give it to the poor.
Och ni vet hur det är, vi har olika saker vi håller fast vid.
And you know what it's like. We have different things that we sort of cling to.
Och det står att han gick därifrån bedrövad.
And it says that he left and he was sad.
Han var beredd att göra mera.
He was willing to do more.
Han var beredd att hålla lagen ännu mera.
He was willing to keep the law even more.
Men Jesus sa, det är inte det som är ditt problem.
But Jesus said, this is not your problem.
Det är någonting du håller fast vid.
There's something you are clinging to.
Nu sätter jag mitt finger på det.
And I'm pointing to it.
Och det står att han gick därifrån bedrövad.
And he said that he left and he was sorrowful.
Och jag tänkte tala om idag.
And I was going to speak about today.
Att söka först Guds rike.
To seek the kingdom of God first of all.
När vi läste ifrån andra Mosebok.
When we read from Exodus.
Kapitel 34.
Chapter 34.
Och vers 24.
And verse 24.
Så talas det om att när Israel hade kommit in i landet.
It says that when Israel had come into the country.
Så skulle de naturligtvis odla marken.
They would cultivate the land.
De skulle bygga upp landet.
And build it up.
De skulle jobba.
They would work.
De skulle bilda familjer.
And they would have families.
Och livet skulle gå vidare och framåt.
And life would continue and go forward.
Och de bodde utspridda i landet.
And they lived scattered over the country.
Men så fanns Jerusalem.
And then there was Jerusalem.
Huvudstaden.
The capital.
Där fanns templet.
There was the temple there.
Eller det som byggdes så småningom.
Or it was built eventually.
Tidigare var det tabernaklet.
There was the tabernacle there.
Men det var en plats dit man gick för att tillbe.
But it was the place where you went to worship.
Och det är väldigt intressant.
And it's very interesting.
Därför att det firades 7 stycken högtider i Israel.
Because there were 7 feasts that were celebrated in Israel.
Varje sån här fest eller högtid hade ett specifikt budskap.
And each feast had its own message.
Det berättade någonting om Guds karaktär.
This just told them something about the character of God.
Eller någonting vad Gud hade gjort med folket.
Or what God had done with the people.
Så att när de firade den här högtiden.
So when they celebrated this feast.
Så var det som att gå i skola.
It was like being in school.
Ungefär som när vi tar nattvard.
like when we take communion.
Andreas brukar leda oss i nattvarden.
Andreas usually leads the communion.
Och liksom det är som en liten lektion.
It's like a little lesson.
Om Jesu död och uppståndelse.
About the death of Jesus and his resurrection.
Och om hans blod.
And about his blood.
Och vad han har gjort på korset för oss.
And what he's done on the cross for us.
Och på samma sätt.
And in the same way.
Så hade de här högtiderna i Israel väldigt specifika budskap.
These feasts in Israel had very specific messages.
Det var tre av dem.
And three of them.
Som var obligatoriska.
Were compulsory.
Och de här tre, de var för det första det osyrade brödets högtid.
Feast of the unleavened bread.
Och den firades direkt efter påsken.
And it was celebrated just after Easter.
När man åt det här osyrade brödet.
And when they ate the unleavened bread.
Den här jästen som man lägger i brödet normalt.
Usually you put yeast in the bread.
Det är en bild av synd.
And it's a picture of sin.
Jesus säger, akta er för fariséernas surdeg.
And Jesus says, just beware of the leaven of the Pharisees.
Därför att när man stoppar jäst i degen.
Because when you put yeast in the dough.
Då sväller den och penetrerar hela degen.
It swells and the yeast penetrates the dough.
Och så fungerar synd.
And that's the same way with sin.
När vi ger synden lite utrymme.
When we give a little bit of room for sin.
Då sprider den sig.
Then it spreads.
I Efesierbrevet 4:27.
And in Ephesians 4:27.
Ge inte något utrymme till synd.
Don't give any place for sin.
Men vet ni vad som är intressant?
And you know what's interesting?
Det osyrade brödets högtid.
The feast of the unleavened bread.
Firades direkt efter påsken.
Was celebrated just after Easter.
Och det är intressant därför att vad hände på påsken?
And it's interesting because what happened at Easter?
När Israel gick ut ur Egypten.
Israel left Egypt.
Blodet på dörrposten.
And the blood on the doorpost.
En bild av frälsningen.
A picture of salvation.
Vi sätter vår tro till Jesu försoningsdöd på korset.
We believe in Jesus' death on the cross.
Och han frälser oss.
And that he saves us.
Och vi blir födda på nytt.
And we are born again.
Och när vi är födda på nytt.
And when we are born again.
Och har hans ande boende i oss.
And his spirit is living in us.
Då har vi också kraften att leva ett liv där vi har seger över synd.
Then we have the strength to live a life where we have when we can conquer sin.
Säger inte att vi inte faller.
I'm not saying that we won't fall.
Säger inte att vi inte har problem.
And I'm not saying that we don't have any problems.
Säger inte att vi inte kämpar med de här sakerna.
And I'm not saying that we don't struggle with it.
Säger inte att det finns tider där vi blir övertagna av de här sakerna.
And I'm not saying that there are times when we are just completely taken over by it.
Men jag säger att utrustningen har blivit given.
But I'm just saying that we have been given a provision.
Och det var Jesu död på korset som var den utrustning.
The death of Jesus on the cross is the provision.
Så i sju dagar.
So for seven days.
Som talar om fullkomlighet.
And this speaks of perfection.
Då åt man detta osyrade bröd.
And they ate this unleavened bread.
Som talar om ett nytt liv.
And it speaks about a new life.
En ny skapelse.
A new creation.
Som vi är.
And we are.
Och i denna nya skapelse
new creation,
så har vi en helt ny möjlighet.
We have a completely new possibility.
Att leva ett liv som förhärligar Gud.
To live a life that glorifies God.
Så det osyrade brödets högtid.
So the feast of the unleavened bread.
Följde påsken.
Followed on Easter.
Och detta var en av de obligatoriska högtiderna.
And this was a mandatory feast.
Då en representant för familjen.
And a representative of the family.
Skulle åka till Jerusalem.
Would go to Jerusalem.
Den andra högtiden man firade.
And the second feast that they observed.
Det var pingsten.
Was Pentecost.
Pingsten inträffade 50 dagar efter påsken.
And Pentecost was 50 days after Easter.
Och det var egentligen en högtid som man firade för en slags förstlingsfrukt.
This was the first fruit that they celebrated.
Och när sedan pingsten blev uppfylld i Apostlagärningarna 2.
And then when Pentecost was fulfilled in Acts 2.
När den helige ande gavs.
When the Holy Spirit was given.
Så står det i Romarbrevet 8:23.
It says in Romans 8:23.
Att vi har fått anden.
That we have received the Spirit.
Det vill säga vi troende.
That is we, the believers.
Som en förstlingsfrukt.
As a first fruit.
Som andra ord, på grund av att vi har anden.
So because we have the Spirit.
Så kan vi redan nu smaka lite grann vad som ska komma.
We can already now get a foretaste of what is coming.
Och det här var pinsten.
And that was Pentecost.
Och det var en obligatorisk högtid.
And this was a mandatory.
Anden har blivit given.
The Spirit has been given.
Anden döper oss in i Kristi kropp.
And the Spirit will baptize us into the body of Christ.
I första Korintierbrevet 12:13.
In 1 Corinthians 12:13.
Och anden förseglar oss.
And the Spirit will put a seal on us.
I Efesierbrevet 1:13.
In Ephesians 1:13.
Men också i Efesierbrevet 4:13.
But also Ephesians 4:13.
Och vet ni, det här är fantastiskt.
And you know, this is amazing.
För vår ande är förenad med Guds ande.
Because our spirit has joined with the Spirit of God.
Betyder att jag är i en union med Gud.
This means that I'm in a union with God.
Om den helige ande har förseglat mig med detta sigill.
If the Holy Spirit has sealed me with a seal.
Som ingen kan bryta.
Which no one can remove.
Det betyder det att min destination.
That means that my destination.
Är också Guds destination.
Is God's destination.
Och Guds destination är min destination.
And God's destination is my destination.
Och slutsatsen av det.
And the conclusion is,
måste vara att den troende är evigt säker.
There is eternal security for the believer.
Det finns ingenting som kan skilja oss från Gud.
Nothing can separate us from God.
Det finns ingenting som kan skilja oss från hans kärlek.
Nothing can separate us from his love.
Inte ens de 17 saker som aposteln Paulus föreslår.
Not even the 17 things that the apostle Paul mentions.
I Romarbrevet 8:31.
In Romans 8:31.
Fram till 39.
Up to 39.
Och han föreslår de här sakerna.
And he suggests these things.
Men det är retoriska frågor.
But these are rhetorical questions.
Svaren är redan givna.
The answers have been given already.
Nej, ingenting kan skilja oss från honom.
No, nothing can separate us from him.
Det var pingsten.
That was Pentecost.
Lövhyddohögtiden.
And the feast of
Tabernacles.
Tabernacles.
var den tredje.
Was the third one.
Och den firades på hösten.
That was celebrated at Easter.
När skörden hade
in the autumn.
You know, när skörden hade tagits in.
When the crop had been harvested.
Och det var en, kan man säga, en högtid när man vilade.
It was a feast of when people rested.
Man vilade efter att man hade bärgat in skörden.
They rested after the ingathering.
I Romarbrevet 11:25.
And in Romans 11:25.
Så står det någonting väldigt intressant.
It says something interesting.
Därför att i de första 9 8 kapitlen av Romarbrevet.
Because in the first 8 chapters of Romans.
Så redogör Paulus för frälsningen.
Paul describes the salvation.
Sen lägger han in en parentes.
And then he adds kind of a bracket.
I kapitlerna 9, 10, 11.
In chapters 9, 10 and 11.
Där han börjar tala om Israel.
And he mentions Israel.
Och han förklarar väldigt tydligt att Israel och församlingen är inte samma sak.
And he describes that Israel and the church is not the same thing.
Utan att han har en plan också för Israel.
But he has a plan for Israel as well.
De har blivit tillfälligt åsidosatta.
Just temporarily they've been put aside.
Men de ska återinsättas.
But they will be reinstituted.
Och vi har sett det i vår tid.
And we've seen it in our day and age.
1948.
In 1948.
När Israel blev en nation.
When Israel became a nation.
Och uppfyllde profetiorna som Bibeln har talat om.
And fulfilled the prophecies of the Bible.
Men det är så intressant.
But it's so interesting.
Att det står att när den sista hedningen blir frälst.
It says that when the last Gentile is saved.
Då slutar församlingens tidsålder.
That's the end of the church age.
Då tar Gud hem sin församling.
Then God will take his church home.
Och världen går in i, så att säga, ett annat skede.
And the world will come into another stage.
Där Gud på nytt kommer att använda nationen Israel.
When God will use the nation Israel again.
Som sitt redskap att föra ut evangeliet.
as an instrument to bring out the gospel.
Men här är det intressant.
And it's interesting.
Att vi har en sabbatsvila.
That we have a Sabbath rest.
Vi har en vila som vi har gått in i.
And we have entered a rest.
En evig vila.
An eternal rest.
De vilade en gång om året.
They rested once a year.
Men det kommer en dag.
But one day.
När vi kommer att ha en evig vila.
We will have eternal rest.
När skörden är inbärgad.
When the harvest has been brought in.
När allt evangelisationsarbete är klart.
When all the evangelization is done.
Och Gud säger, nu är det dags.
And God says, now is the day.
Jag tar hem er.
I will take you home.
Nu tar jag hem församlingen.
I will take home the church.
Nu tar jag hem min brud.
I will take home my bride.
Och jag tänkte just på hur Gud har gett oss människor behov.
And I was thinking that God has given us needs.
Och han har gett oss de här behoven för att han själv vill möta dem.
And he has given these needs to us because he wants to meet them himself.
Vet ni vad som är en bra definition på köttet?
Do you know what is a good definition of the flesh?
Köttet betyder att vi försöker att möta dessa behov.
The flesh means that so we try to meet these needs.
Utanför och oberoende av Gud.
Outside of and independent of God.
Vi har många behov.
We have many needs.
Vi har ett behov av kärlek.
We have a need of love.
Att vara älskad.
To be loved.
Att få älska tillbaks.
And to love other people.
Att ha betydelse.
And to have some kind of significance.
Jag behövs någonstans.
I'm needed somewhere.
Det finns en plats för mig.
There's a place for me.
Det finns en stol med mitt namn.
There's a chair there with my name on it.
Och finns jag inte där.
And if I'm not there.
Så saknas jag.
People will miss me.
Alla människor behöver detta.
Everybody needs this.
Grundläggande behov.
It's a very basic need.
Och Gud har sagt, jag vet att du har de här behoven. Eller att ni har de här behoven.
God has said, I know that you have these needs.
Men köttet säger, jag ska möta de behoven.
But the flesh says that I will meet these needs.
Jag ska möta dem där ute.
I will meet them out there.
Där ute finns svaret.
The answer is out there.
På något sätt.
Somehow.
Men Gud säger, det finns inte där.
But God says, no, it's not there.
Bara i mig kan dessa behov bli sant mötta.
They can just be met in me.
Men köttet tror inte det.
Yeah, but the flesh won't believe it.
Men Guds ande säger detta.
But the spirit of God says it.
Jag tänkte på några olika saker.
And I thought of some different things.
Som vi har behov av.
Which we are in need of.
I samband med det vi läste.
Connected to what we related to what we just read.
Och det första jag tänkte på, det var arbete.
And the first one is work.
Vi behöver arbeta.
We need to work.
Det står i Ordspråksboken 14.
It says in Proverbs 14.
Kapitel 20, förlåt mig, vers 23.
Verse 23.
Och vers A. Eller förlåt mig, A-delen. Den första delen av vers 23.
The first part of it.
Det står att i allt arbete finns någon vinning.
It says that in all work there is some kind of gain.
Gud har skapat oss för att arbeta.
God has created us to work.
Och ni vet hur det är när vi gör någonting.
And you know what it's like when we do something.
Vi bygger någonting, vi avslutar någonting.
We build something, we end something.
Det finns en känsla, en speciell skön känsla.
There's such a great feeling there.
Att få göra och avsluta någonting.
Just to finish something.
Och Gud har satt oss i den här världen.
And God has put us into this world.
Som arbetar i hans vingård.
As workers in his vineyard.
Att gå ut i hela världen och förkunna evangeliet.
To go into the world and to proclaim the gospel.
Alla är inte pastorer.
We're not all pastors.
Alla är inte evangelister.
We're not all evangelists.
Alla är inte heltidsmissionärer.
We're not all full-time missionaries.
Det måste finnas de som finns där bakom och stöder arbetet på annat sätt.
There must be the people behind who are supporting the work in different ways.
Men vi är alla del av detta stora skördarbete.
But we're all part of the harvesting.
Och det står i Kolosserbrevet 3:17.
And it says in Colossians 3:17.
Att allt vad vi gör.
That all that we do.
Det gör vi i Herren Jesu namn.
We do in the name of the Lord Jesus.
Och i Kolosserbrevet 3:23.
And in Colossians 3:23.
Så står det att gör allt från hjärtat.
It says do everything from your heart.
Inför Gud.
Before God.
Inte inför människor.
Not before people.
Och där gör vi många gånger fel.
And that's a mistake we do.
Vi tror att vi gör saker inför människor.
We think we do things before people.
Vi blir besvikna.
And then we are disappointed.
Det vi gör, det Gud har kallat oss till.
We do what God has called us to do.
Och det gör vi inför honom.
And we do it before him.
Och jag tänkte också på hur det står i Ordspråksboken 22.
And I was thinking of Proverbs 22.
Vers 29.
And verse 29.
Att om du ser en man som är skicklig i sin syssla.
If you see a man who is good at what he's doing.
Då står det att han ska få träda fram inför kungar.
It says that he will stand before kings.
Han behöver inte tjäna vanliga människor.
And he won't serve ordinary people.
Och jag tänker på hur Gud har kallat oss att tjäna honom.
And I was thinking that God has called us to serve him.
Kungarnas kung.
The king of kings.
Vi gör allt i Jesu namn.
And we do everything in the name of Jesus.
Vi gör det allt inför Gud.
And we do everything before God.
Inte inför människor.
Not before people.
Och jag kommer ihåg Richard Wurmbrand.
And I remember Richard Wurmbrand.
Från Rumänien.
From Romania.
Hur han kom till kyrkan i Baltimore en gång.
He came to the church in Baltimore once.
Han satt fängslad i ett kommunistiskt fängelse i många, många år.
He was in a communist prison for many, many years.
Men blev så småningom frisläppt.
And then he was released.
Kunde komma ut ur landet.
And he could leave the country.
Och jag kommer bara ihåg hur han berättade liksom, om nutidsmänniskan.
And just remember how he was telling about the modern man.
Speciellt i västvärlden.
Especially in the Western world.
Och han sa liksom att man är så flyktig.
And he said people are so
ruthless.
Och
på något sätt vill göra allt.
They just want to do everything.
Men inte riktigt kan någonting.
And they don't really know anything.
Han sa liksom, lär dig en sak.
And he said, learn one thing.
Och lär dig det väl.
And learn this well.
Och gör det för inför Gud.
And do it before God.
Och för er som har lyssnat på honom.
And if you've listened to him.
Så vet ni att varje ord han sa var nästan 90 år när han stod där.
And he was almost 90 when he said this.
Man kunde liksom höra en knappnål falla.
And you could just hear a pin drop.
Han bar verkligen märkena på sin kropp efter tortyren.
He had marks on his body after the torture.
Och jag tänkte just på det liksom, arbete.
And I was thinking of work.
Att det finns en välsignelse.
There's a blessing in work.
Och människorna var satta att arbeta när de kom till Israel.
And people were meant to work. Were put to work when they came to Israel.
Gud sa, bygg upp landet.
And God said, build up the land.
Det är nyttigt och bra. Arbeta
hårt. Good. Work hard.
Men när vi arbetar.
But when we work.
Så behöver vi också vila.
We need to rest.
Och vila är faktiskt ganska svårt.
And rest is quite difficult actually.
Ibland när vi har semester som snart kommer nu på sommaren.
Sometimes when we are on holiday, like. We'll soon have holidays in the summer.
Så vet ni hur det kan vara.
You know what it's like.
Ja, vecka 29 har jag semester.
Week 29 is my holiday.
Och nu ska jag koppla av.
And now I'll rest.
Ungefär som att trycka på en knapp.
And just like pushing a button.
Men det är inte så lätt.
It's not so easy.
När man är uppe i varv.
When you're a busy person.
I Markus 6.
And in Mark 6.
Vers 31.
Vers 31.
Så hade Jesus betjänat folket.
Jesus had served the people.
Han hade undervisat dem.
And he had taught them.
Lärjungarna var med honom.
And the disciples were with him.
Och helt plötsligt så säger han.
And he says,
kom med mig till en plats.
Come with me to this place.
Där ni kan vila.
You can rest there.
Vi behöver vila.
We need rest.
Vi behöver arbete.
We need work.
Men vi behöver också vila.
But we also need rest.
Men vi behöver en vila som är Guds vila.
But we need the rest of God.
En som är en kvalitetsvila.
It's a quality rest.
Där vi fokuserar på honom.
When we focus on him.
Vi gör det som han vill.
We do what he wants.
Och i Hebreerbrevet 4.
And in Hebrews 4.
Verserna 9 och 10.
Verses 9 and 10.
Står det att det finns en sabbatsvila för Guds folk.
It says that there is a Sabbath rest for the people of God.
Läste ni, det stod här att när ni firar sabbaten.
It says here that when you observe the Sabbath.
Och nu är jag tillbaka i andra Mosebok 34.
And back to Exodus 34.
Och vers 22.
Verse 22.
Nej, förlåt mig, 21.
Verse 21.
Det står att ni ska också vila under plöjningstiden och skördetiden.
It says that you should rest also in plowing time and in harvest time.
Vad var det för tider?
What times were these?
Det var de absolut mest arbetsamma, jobbigaste.
Those were the times when you had to work hardest.
Men han sa, ignorera inte sabbatsbudet.
But don't ignore the Sabbath.
Nu predikar jag inte om att återinföra sabbaten här, om det är någon som tror.
I'm not preaching about having a Sabbath. Yeah.
Utan jag talar om en princip.
But I'm talking about a principle.
Som Bibeln undervisar.
And the Bible is teaching.
Att vi behöver vila.
That we need rest.
Och i Sefania 3:17.
In Zephaniah 3:17.
Så att Gud vilar.
It says that God rests.
Han vilar i sin kärlek.
He rests in his love.
Han vilar i sin egen karaktär och natur.
He rests in his own character and nature.
Finns inget motstridigt inom Gud.
There's no striving in God.
När vi är ett med Gud.
When we are one with God.
När vi har Kristi sinne.
And when we have the mind of God.
När vi börjar att gensvara i våra känslor till hans ord.
And when we start responding to his word in our emotions.
Då kan vi också ha vila.
Then we can have rest.
Mitt under plöjningstiden.
Just during plowing time.
Mitt under skördetiden.
And in harvest time.
Det handlar inte om livets detaljer.
It's not about the details of life.
Det handlar på ett sätt inte om hur mycket jag har att göra.
And it's not about what all the things that I have to do.
Det handlar om att jag har honom först i mitt liv.
But it is that he has the first place in my life.
Jag tänkte på hur lagiskhet är så grym.
And I was thinking that legalism is so cruel.
Därför att vi räcker aldrig till.
Because we're never enough.
Det lagiska budskapet liksom, försök lite hårdare.
Legalism just says try a little bit harder.
Kom och ta mig.
Come get me.
Och liksom tror jag, jag ska bara göra någonting mer för Gud.
And I think I can just do this little bit thing more for God.
Så är jag liksom framme.
And then I've reached it.
Som den rike unge mannen.
Just like the rich young man.
Han sa liksom, vad ska jag göra?
He said, what must I do?
Bara tala om det för mig.
Just tell me.
Jag är ung och stark.
I'm young and I'm strong.
Jag har resurserna i mig själv.
I've got resources in myself.
Gud sa, nej, det är inte det som är problemet.
And God said, no, that's not the problem.
Det är ditt hjärta jag vill åt.
I want your heart.
Det är den här biten som du inte vill släppa, som jag just nu vill fokusera på.
It's this portion that you don't want to let go of, that I want.
Så lagiskheten är grym.
So legalism is cruel.
Men vad säger nåden?
But what does grace say?
Jag är tillgänglig.
I'm available.
Jag är här för dig.
I'm here for you.
Jag är här för att undervisa dig.
I'm here to teach you.
Att förneka ogudaktighet.
To deny ungodliness.
Det är min ogudaktighet. Det är min godhet som drar dig.
And my goodness is drawing you.
I Romarbrevet 2.
In Romans 2.
I Romarbrevet 7.
And in Romans 7.
De första sex verserna.
First six verses.
Så talar Paulus.
Paul said, speaking.
Om två äkta män.
About two husbands.
Som vi kan vara gifta med.
That we can be married to.
Den ena är lag.
One is the law.
Den andra är nåd.
And the other one is grace.
Och vet ni, vad gör lagen?
And what does the law do?
Den ställer orimliga krav.
It puts unreasonable demands on us.
Som ingen kan uppfylla.
And no one can fulfill them.
Det säger, uppfyll den.
And it says, fulfill it.
Men den lyfter inte ett finger för att hjälpa mig.
But it doesn't try at all to help us.
Därför är lagen grym.
And that's why the law is cruel.
Lagen gavs bara för att föra människor fram till Kristus.
The law was given to bring people to Christ.
För Jesus Kristus, med honom kom nåden och sanningen.
Of course, with Jesus Christ, grace and truth came.
I Johannes 1:18.
In John 1:18.
Och vad betyder det?
And what does it mean?
Jo, det betyder att om vi är gifta med nåden.
It means that if we're married to grace.
Så är inte kraven mindre.
The demands are no less.
Det är precis samma Gud som är bakom.
It's exactly the same God.
Han, det är samma helige Gud.
It's the same holy God.
Men det finns en enorm skillnad.
But there's such a great difference.
Den här äkte mannen.
At this husband.
Han har de här kraven.
He has these demands.
Men han säger, vet du, jag vet att du inte kan uppfylla dem.
And he says, I know you can't fulfill it.
Det finns inte en chans.
It's impossible.
Så vad har jag gjort?
So what have I done?
Jag har uppfyllt alltihopa åt dig.
I fulfilled everything for you.
Allt du behöver göra.
Everything, anything you have to do.
Det är att lita på mig.
All that you have to do is to trust me.
Jesus säger, jag är slutet på lagen.
And Jesus says that I'm the end of the law.
I Romarbrevet 10.
In Romans 10.
Och vers 4.
And verse 4.
Vad innebär det?
What does it mean?
Att vi inte ska hålla lagen.
That we won't keep the law.
Att vi inte ska leva rätt.
That we won't live a good life.
Nej, men att vi kan inte leva upp till det.
No, we can't live up to it.
Utan vad är det vi kan?
What can we do?
Vi kan låta honom leva sitt liv.
We can let him live his life.
I oss.
In us.
Han som redan har uppfyllt lagen.
He has fulfilled the law already.
Därför att då uppfyller jag den också.
And then I will fulfill it as well.
Och vet ni vad är min erfarenhet av det här?
And you know my experience.
Det är att om vi är under den undervisningen.
Is that if we're under this teaching.
Då är vi inte ens medvetna om det här.
We're not even aware.
Vi kommer med våran bibel.
We come with our Bible.
Och vi sitter ner.
And we sit down.
Och vi älskar undervisningen.
And we love the teaching.
Vi vill höra om Guds nåd.
And want to hear about the grace of
God. Och den undervisar oss.
And it teaches us.
Och jag är inte ens medveten. Jag måste lägga av med det här.
And we don't even think that. Oh, I must.
Och nu måste jag göra det här.
I must do this.
Och nu måste jag göra och så vidare. Vi är inte ens medvetna.
I'm not even aware of it.
Vi är nådes troféer.
And we're trophies of grace.
Vi hör dessa ting.
And we hear these things.
Helt plötsligt.
Suddenly.
Någon kom upp till mig här ute.
Someone came up to me outside.
Och sa, du har tappat vikt.
And I said, oh, you've lost some weight.
Ja, det stämmer.
No,
jag var inte ens medveten om det.
I wasn't even aware of it.
Men liksom, de såg det.
But they saw it.
Det är det på det fysiska planet.
That's on the physical level.
Okej, okay, på det andliga planet.
On the spiritual level.
Helt plötsligt kommer någon upp och säger.
Someone comes to me and says.
Någon kom till mig en gång och sa.
One time someone came to me and they said.
När jag träffade dig för 2 år sedan.
When I met you 2 years ago.
Då pratade du bara om sportbilar.
You just talked about the sports cars.
Nu pratar du bara om Bibeln.
And now you're talking about the Bible.
Jag sa, va?
I said, what? Really?
Någonting hade hänt.
Something had happened.
Jag hade ingen aning om det.
I had no idea.
Vad hade jag gjort?
What had I done?
Jag bara kommit med min bibel.
I've just come there with my Bible.
Och suttit och lyssnat.
And I've listened.
Och tagit emot.
And I've received.
Jag var inte alls medveten om att jag skulle sluta tänka på sportbilar.
And I wasn't aware of the fact that I would stop thinking about fast cars.
Jag ville bara lyssna på Gud.
And I just wanted to listen to God.
Jag ville bara lära känna hans faders hjärta.
And I just wanted to get to know the heart of the Father.
Gud gör verket i oss.
And God is doing the work in us.
Vi börjar i fel ände.
And we begin at the wrong end of the stick.
Vi försöker att göra verket.
And we try to do the work.
Komma till Gud.
Come to God.
Och säga. Det var inte så dåligt, va?
No, that wasn't bad, was it?
Och Gud säger, nej, du har gjort ett bra jobb.
No, God says, well, you've done a good job.
Nej, Gud säger, jag har gjort verket.
No, God says that I've done the work.
Det är fullbordat.
It's finished.
Och på grund av detta.
And because of this,
kan du leva det kristna livet.
You can live the Christian life.
Därför att jag bor i dig.
Because I live in you.
Så vi har ett behov av vila.
So we have a need of rest.
Vila i nåden.
Rest in grace.
Vila i hans kärlek.
Rest in his love.
Att vila i hans utrustning.
Rest in his provision.
Att vila i allt det som han är.
To rest in everything that he is.
Och allt det han har gjort.
And everything he has done.
Och vi behöver inte ens vara medvetna om detaljerna.
Maybe we're not even aware of the details.
För han verkar på insidan.
Because he's working inside of us.
Hans heliga ande talar till vår mänskliga ande.
And his Holy Spirit is speaking to our human.
Som är född på nytt.
And which is born again.
Men den tredje och sista saken.
And the third and last thing.
Som vi behöver.
Which we need.
Det är fest.
Is feast.
Vi behöver arbete.
We need work.
Vi behöver vila.
We need rest.
Vi behöver ha fest.
And we need feasting.
Och jag vet vad alla tänker på.
And I know what we all think.
Den här världen tänker på fest. Ja, det är alkohol.
When this world thinks of feasting, it's alcohol.
Det är liksom busliv.
It's living life.
Men om vi är fyllda med Guds ande.
But if we're filled with the Spirit of God.
I Efesierbrevet 5:18.
In Ephesians 5:18.
Så ställs Guds ande i kontrast till alkohol.
Then the Spirit of God is in contrast with alcohol.
Det står att om vi är fyllda med Guds ande.
It says if we're filled with the Spirit of God.
Då behöver vi ingen alkohol.
We don't need the alcohol.
Alltid den här debatten liksom. Kan man dricka eller inte som kristen?
There's always this debate if you can drink or not as Christian.
Liksom, ta den här debatten någon annanstans.
Just take this debate somewhere else.
Alla de som har varit exempel för mig.
All those who have been examples to me.
De pastorer och de ledare.
All the pastors and the leaders.
De har sagt nej tack till det här.
They've said no thank you.
Jag vill inte ha någonting med det här att göra.
I don't want anything to do with this.
Varför behöver vi det?
Why do we need this?
Är inte den helige ande tillräcklig?
Isn't the Holy Spirit sufficient?
Kan vi inte ha roligt ändå?
Can't we have a good time anyway?
Jag har varit med de gånger när vi har varit ute med församlingen Kristi kropp. Vi har haft så roligt att folk har kommit till oss och trott att vi har varit berusade.
Sometimes I've been out with the body of Christ and they come up, people have come up to us. Because we have such a good time that we think that we are intoxicated.
Så här kan man väl inte bete sig och skratta och ha roligt om man inte har tömt i sig en massa alkohol.
And say that you can't act like this and laugh so much if you haven't been drinking.
Så vi behöver fest.
So we need a feasting.
Men vi behöver en rent om man nu kan uttrycka sig så, rent festande.
But in a pure way.
Med Guds folk.
With the people of God.
Inte där ute i världen.
Not in the world.
Vad har den här världen att erbjuda oss?
What is this world to offer us?
Varför flörtar jag med den hela tiden?
Why am I flirting with the world?
Är inte Jesus Kristus nog för mig?
Isn't Jesus Christ enough for me?
Vet ni, i Filipperbrevet 4:4 står att gläd er alltid i
Herren.
Gläd er alltid i Herren.
Rejoice in the Lord always.
Vi har fest alltid.
We always have a party.
Därför att Gud bor i oss.
Because God is living in us.
Det betyder inte att vi kan gå igenom svåra tider.
It doesn't mean that we don't go through difficult times.
Det betyder inte att vi inte kan ha en jobbig dag.
Or that we have a hard day.
Det betyder inte att vi inte kan bli besvikna.
Or that we don't get disappointed.
Men när vi drar nära varandra.
When we draw close to each other.
I Hebreerbrevet 10:25.
In Hebrews 10:25.
Överge inte församlingsgemenskapen.
And don't abandon the meeting together of yourself.
Då bygger Gud upp detta.
And then God will build us.
Han bygger upp oss.
And he will edify.
Men vet ni varför jag säger det?
You know why I'm saying
that? Jag har sagt så mycket utan att ens komma till poängen. Men i andra Mosebok 34.
In Exodus 34.
Och vers 24.
And verse 24.
Så står det att när de gick upp till Jerusalem tre gånger om året.
It says when they went to Jerusalem three times a year.
Tre gånger om året.
Three times a year.
Då står det att ingen ska stå efter ditt land.
It says that no one will covet your land.
Vet du vad det innebär?
And you know what it means?
Gud lovar
God promises
att övernaturligt beskydda deras land.
To protect the land in a supernatural way.
Om männen gick till Jerusalem tre gånger om året.
If the men went to Jerusalem three times a year.
Då skulle deras fruar och deras barn och deras familjer och deras land vara övernaturligt beskyddat.
Then the wives and the children and the land and everything would be supernaturally protected.
Varför?
Why?
Därför att de satte honom först.
Because they put him first.
De satte tillbedjan till honom först.
They put worshiping him first.
Därför lovade Gud detta.
And that's why God promised this.
Vet ni, jag har ett personligt vittnesbörd.
You know, I have a personal testimony.
Jag gick i bibelskola i Baltimore.
I went to Bible school in Baltimore.
Den kyrkan har också sänt ut mig, kan man säga, hit.
And this church, you can say, has sent me to this place.
Inte i den bemärkelsen att jag kom direkt härifrån, men arbetet här har startats via det.
Not in the sense that I came here to begin with, but the work here was started by this church.
Och varje år har man en konferens.
And every year they have a conference.
Men de senare åren,
the last few years,
så har jag haft fantastiskt många fina ursäkter.
I have so many good excuses.
Jag har inte råd att åka dit.
I can't afford to go there.
Jag orkar inte sitta på ett plan i timtal.
And it's too much to sit on this plane for hours.
Det är för varmt där på sommaren.
It's too hot in the summer.
Jag vill inte vara iväg från min fru. Jag menar, jag vet inte hur många ursäkter.
My wife, I found so many excuses.
Det var bara ett litet axplock.
I was just a few.
Det är bara bekvämlighet.
Just comfort.
Så jag hade planerat hela min sommar.
So I'd planned my summer.
Utan Baltimore.
And I hadn't planned to go to Baltimore.
Jag vill inte gå till Jerusalem.
I don't want to go to Jerusalem.
I tillämpningen.
That's the application of it.
Och men sen började jag tala.
But then I started speaking.
Och eller förlåt mig, Gud började tala.
Oh, God started.
och helt plötsligt fick jag ett strax därefter fick jag text. Budskap.
And then I had
vad heter det? SMS heter det.
A text message.
Från Pastor Schalle.
From Pastor Schalle.
Och han sa, ska du inte komma till Baltimore?
Why not come to Baltimore?
Och jag tänkte, wow! Det här har liksom Gud talat till mig.
And I thought, well, God has spoken to me about it.
Och så kommer den här lilla personliga uppmuntran.
And then this personal encouragement comes.
Så jag sa, okej.
So I said, okay, God.
Kanske det är så.
Maybe.
Och då kom de här verserna.
And then these verses came to me.
Att om vi sätter honom först,
but if we put him first,
då ska han övernaturligt beskydda. Så, men vad händer med församlingen?
Then he will protect in a supernatural way.
Ja, men alla är borta.
But then you think, what happened with the church? Well, everyone's away.
Liksom, vem ska predika?
Who will preach?
Vad ska hända med fåren?
What will happen with the sheep?
De kommer springa rakt ut i världen och bli uppätna av vargarna.
And they'll be running into the world and the wolves will eat them.
Men det bara ligger lite hår kvar när jag kommer fram eller kommer tillbaka. Men vet ni, Gud skyddar
övernaturligt.
Han skyddade folket i Israels land.
He protected the land of the people of Israel.
När de gick till Jerusalem,
when they went to Jerusalem
för att tillbe.
In order to worship.
Gud skyddar oss.
När
vi prioriterar hans rike.
When we make his kingdom a priority.
Vare sig det är en konferens.
Whether it's a conference.
Eller hur är det med tiondet?
Or what about giving tithe?
Jag har inte råd att ge mig tiondet.
I can't afford to give
tithe. Du förstår väl liksom min situation.
You can understand my situation.
Vet ni, Gud lovar att beskydda de 90% som är kvar.
But God will protect the 90% that is left.
Och han kommer att föröka det.
And he will multiply.
Sök Guds rike först.
And see the kingdom of God first of all.
Och jag tänker på att komma till kyrkan på söndag.
And I was thinking of coming to church on Sunday.
Eller att komma till kyrkan mitt i veckan.
Or coming to church in the middle of the
week. Eller att vara med på evangelisation.
Or joining in soul winning.
Eller komma på ett bönemöte.
Or come to a prayer meeting.
Och säga, ja, men jag kan inte, jag hinner inte, det går inte.
You say, I can't, I don't have the time.
Och jag dömer ingen.
And I'm not judging.
Jag vet att vi lever i en värld som tar vår tid.
I know that we're living in a world that takes our time.
Och vi har äktenskap och familjer och arbeten och allt det.
We have our marriage and our family and our job.
Men pröva Gud.
But try God.
Om inte han övernaturligt beskyddar våra familjer.
If he won't protect our families in a supernatural way.
Övernaturligt beskyddar våra arbeten.
And in a supernatural way will protect our jobs.
Och ger oss särskild nåd.
And give a special grace.
Om vi söker honom först.
If we seek him first.
Och det här var ett löfte som Gud gav till Israel.
And this is a promise that God gave to Israel.
Att om de får upp till Jerusalem tre gånger om året.
That if they went to Jerusalem three times a year.
Och prioriterade detta.
And they made this priority.
Behövde de inte oroa sig.
They wouldn't have to worry.
För fruarna.
For their wives,
för barnen,
for their children,
för husen,
and their houses,
för hemmen,
for their homes,
för landet,
for the country.
Gud skyddade det övernaturligt.
But God would protect it in the
supernatural. Är det en princip som vi kan tro på?
Is that a principle that we can believe in?
Är det en princip som vi kan leva efter?
Is it a principle that we can live after?
Jag tror att det är den principen som Matteus 6:33 talar om.
I think it's the principle that Matthew 6:33 is speaking about.
Sök först Guds rike.
Seek first the kingdom of God.
Och hans rättfärdighet.
His righteousness.
Då ska allt det andra tillfalla.
And all the other things will be added to you.
Är den versen sann?
Is that verse true?
Jag vet att den är sann.
I know it's true.
Har ni någon gång upplevt det?
Have you experienced it?
Jag är helt säker på det.
I'm sure you have.
Men varför inte ta till oss de här tankarna?
Why not accept and take this thoughts to our hearts?
Och våga lita på Gud.
And trust in God.
Nu kommer sommaren.
Now summer is coming.
Och jag vet själv hur det är. Helt plötsligt bara, whoops! Allting måste planeras.
I know what it's like. Suddenly everything just has to be planned.
Men hur planerar jag?
But how do I plan?
Vad börjar jag med?
And what do I begin with?
Vad sätter jag först?
What do I make a priority?
Säger jag bara till som den rike unge mannen?
Do I say as the rich young man?
Ja, jag gör en sak till.
Well, I'll do another thing. I'm just one more thing.
Jag klarar det.
I can do that.
Gud säger, jag vill ha ditt hjärta.
But God says, I want your heart.
Han har prioriteter där.
It's a question of priorities.
Välj mig först.
Choose me first.
Och se vad som händer.
And see what happens.
Jag har resurser som du inte känner till.
I have resources that you know, don't know anything about.
Jag kan ta hand om ditt liv.
I can take care of your life.
Du åker till Jerusalem.
And you can go to the Jerusalem.
Vad det nu innebär för oss.
Whatever it means for us.
Vad Gud nu lägger på våra hjärtan.
And whatever God puts on our hearts.
Han har ett underbart löfte här.
He has a wonderful promise.
I ditt namn.
In your name.
Amen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna.
Lord, we thank you for these thoughts.
Vi tackar dig verkligen, Jesus, för att du lovar att beskydda oss.
And we really thank you that you promised to protect us.
När vi söker dig först.
As we seeking you first.
Herre, hjälp oss att göra det.
And Lord, help us to do that.
Låt oss inte vara som den rike unge mannen.
And let's not be like the rich young man.
Som bara trodde att han liksom skulle kunna göra en sak till.
And he thought that he could just do one more thing.
Och sedan kunna skryta över att han faktiskt hade förtjänat detta.
And then boast about that he had actually deserved it.
Men du sätter fingret på våra hjärtan.
But you put your finger on our hearts.
Och du säger, nej, det är det här som jag vill av dig.
And you say, this is what I want of you.
Vill att du sätter mig först.
I want you to put me first.
Så Herre, tala till våra hjärtan.
And Lord, speak to our hearts.
Herre, det finns inte någon fördömelse när du talar till oss.
Lord, there's no condemnation when you speak to us.
Om vi tror att du talar till oss och det är fullt av fördömelse, då är det inte från dig.
And if we believe that you are speaking to us and it's awful of condemnation, it's not from you.
Då är det från fienden Satan.
It's from the enemy Satan.
Då är det från denna världens system.
It's from the system of the world.
Eller så är det vårt eget kött.
Or maybe it's even our own flesh.
Därför det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus.
Of course there's no condemnation for those who are in Christ.
I Romarbrevet 8:1.
In Romans 8:1.
Herre, vi vilar i detta.
And Lord, we're resting in
vi vilar i dina löften.
We're resting in your promises.
Vi jublar i dessa sanningar.
And we just rejoice in these truths.
Du är den himmelske fadern.
That you are the heavenly Father.
Som älskar oss.
And you love us.
Och vill välsigna oss.
And you want to bless us.
Och du uppmanar oss att söka dig först.
And you encourage us to seek you first.
Och då kan du välsigna oss.
And then you can bless us.
Amen.
Amen.